Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Varmt välkomna till ännu ett Babys podcast med mig Carina, barnmorska, och hjärtligt och varmt välkommen också barnläkare Kajsa Kaiser.
Tack ska du ha.
Vi ska ju ta oss an ett ämne, ett tema angående K-vitamin och när vi ger profylaktiskt, alltså förebyggande K-vitamin till nyfödda, Kajsa. Och det finns mycket tankar, funderingar runt K-vitamin.
Det gör det. Eller man kan väl säga att ofta finns det ingen tanke alls. En meddel av alla föräldrar problematiserar du nog inte alls och frågar inte om det och kommenterar inte det. Och sen är det några som har tänkt väldigt mycket.
Och det här ska vi ju prata om. För vem kan vara bättre att ställa massa frågor till än en barnläkare som du, Kajsa? Du sitter ju i TV4-studion annars. Så det är ju super trevligt att ha det här i Babys podcast också.
Där har vi faktiskt aldrig pratat just K-vitamin. Men däremot pratar vi ju ofta om, som detta är en del av, omställningen åt det nyfödda barnet. Det är mycket spännande där.
Absolut. Och det kan vi väl återkomma till. Det är ju någonting för den här podden också. Det finns mycket att prata om som inte rymmer TV4-studion.
Eller hur? Ja, 6 minuter.
Vi återkommer om det. Men du, K-vitamin är ju nödvändigt för att blodet ska kunna levra sig. Och därmed så förhindrar vi livshotande blödningar. Alltså K i vitamin K står ju för koagulation. Det vill säga leveringsförmågan.
Ja.
Nyfödda barn har ju väldigt låga nivåer av vitamin K.
Ja, nästan inte alls faktiskt. Det passerar nämligen knappt alls placentan eller moderkakan. Så att man föds liksom med enormt låga nivåer av K-vitamin.
Och därför kan ju då vissa barn drabbas av blödningar.
Mm.
Eller hur? Även om det är väldigt sällsynt vad jag förstår.
Ja, det är ett jätteovanligt tillstånd, men jag brukar säga så här i allmänt vad jag jobbar med barn, att vissa saker är, även när vi kanske letar sjukdomar hos ett barn, att vissa saker är såklart inte så sannolika, men om de skulle hända skulle det vara väldigt farligt. Så är det lite med de här blödningarna vi är mest rädda för, som skulle kunna uppstå just på grund av att man har så lågt K-vitamin när man föds. Det är ovanligt, men de barnen det drabbar är det väldigt, väldigt allvarligt för.
Ja, och till och med livshotande.
Exakt, ja.
Ja. Men då, om vi börjar från the very beginning. Mm. Vad är K-vitamin?
Alltså, K-vitamin är ett av de fettlösliga vitaminerna. A, D, E, K är de fettlösliga vitaminerna. Och det som är speciellt då med K-vitamin, det är att det behövs för att bilda de här koagulationsfaktorerna. Alltså ämnena i blodet som gör att blodet lever sig. Hela tiden i kroppen är det så att det är som en liksom balans där. Det finns en process som gör att blodet lever sig och en annan process som gör att blodet liksom inte lever sig eller att proppar löses. Men när man föds då har man liksom så lite av det där K-vitamin så att man inte från början kan bilda alla de här faktorerna som gör att blodet lever sig. Så man har en period då man är mer benägen att blöda.
Men då är jag jätteintresserad av att veta, varför föds vi med en K-vitaminbrist? Vad beror det på? Är det ett mutationsfel eller finns det ett syfte med att nivåerna är så låga hos den nyfödda?
Alltså det här kan man ju verkligen undra, och det blir ju på något sätt en springande punkt lite grann när man pratar med föräldrar som ifrågasätter det, som för sig själva och för, till oss ifrågasätter varför ska vi tillföra något till barnet. Vad är det liksom, vad är det som gör att det inte skulle vara bra nog så som naturen hade tänkt? För ofta har ju naturen en plan ändå. Och det vet vi inte. En teori är helt enkelt att den liksom lilla grupp barn som skulle drabbas av så allvarliga blödningar, att inte det är tillräckligt många liksom för att styra evolutionen. Att man måste liksom, vi har ju utvecklats att har ett anlag varit liksom betytt att man har fått en nackdel liksom, att det har blivit, man har fått en sjukdom eller fått någonting med sig som gör att att livet förkortas, då har man kanske inte fått barn och så har inte den där draget liksom fortsatt vidare genom människans utveckling. Och då är en fundering om det här drabbas av få barn, att det liksom inte har någon betydelse evolutionärt, det är för få liksom.
Men du, finns det då geografiska skillnader?
Jag tror faktiskt inte det. När man liksom läser, det finns ju väldigt mycket publicerat om det här. Men det är också lite så här gammal kunskap. Vi har ju vetat det här egentligen under hela 1900-talet. Och det finns studier från hela världen. Det är samma ungefär vad jag får fram. Som vi kallar incidens överallt. Eller det, liksom drabbar, det skulle drabba ungefär lika många barn, de här blödningarna, överallt. Om man inte gav det. Men man ger ju K-vitamin överallt. Och har gjort sedan mycket länge.
Skogen i Afrika, får man också K-vitamin? Eller rekommenderar man?
Alltså det är ju rekommenderat globalt. Jag vet faktiskt inte vilken grad man kan leverera det. Men det är så många som får det att det är svårt att vara helt säker på siffrorna av liksom hur många skulle få blödningarna om man inte gav det. Mm. Men vi tror att det hade rört sig om liksom en dryg handfull barn i Sverige om året.
Som skulle vara då?
Ja, som skulle få inte bara blödningar utan få hjärnblödningar, alltså så intrakraniella blödningar. Och då menar man ju liksom blödningar, så stora blödningar in i hjärnan att man får skador för livet eller dör.
Mm. Och det är ju
så
väldigt tragiskt.
Det är inte så många, men det är ju väldigt tragiskt när det är ju så man resonerar att om vi vet inte vilka barn det är. Så att man, det är inte som en vaccination heller där man kan tänka, ja, men alla tog det så därför minskar risken även för mitt barn som inte tog det. Så är det ju inte med covid-19, utan det måste liksom ges till ens eget barn också för att man ska ha den skyddseffekten. Man vet inte vem. Vi vet saker som ökar risken för blödningar. Men det är fortfarande så att vi inte kommer kunna förutse liksom vilka barn det är. Det har man ju sett, för det finns ju perioder eller platser där man inte har gett covid-19 och har fått blödningar.
Men du, det här, vi är ju nyfödda barn, alla som då vill ha. Och det här vet jag många föräldrar reagerar på idag, att det borde erbjudas, det borde vara ett informerat val angående det här. Jag tänker att det kommer vi tillbaka till om en liten stund, för jag kan hålla med om det, att man behöver få mer information om innan. För du sa inledningsvis, Kajsa, att många vet inte alls, utan man står där. Som jag då, efter förlossningen, barnet är nyfött och så frågar jag om man vill ha den här sprutan till sitt barn med K-vitamin. Vad är det? Säger 99,9% av alla föräldrar. Men vi kommer tillbaka till det. Men du, kan man höja sina egna nivåer av K-vitamin innan födseln? Alltså jag tänker som gravid. Mm.
Ja, alltså som kvinna kan man ju delvis det då. Eller det kan man. Men det hjälper inte barnet så mycket. Därför att just K-vitamin passerar inte moderkakan i någon större utsträckning alls. Så det har man liksom visat att det hjälper egentligen inte. Liksom så kvinnan, om man testar kvinnan så kommer hon ha högre nivåer. Men inte barnet, så att det spelar någon roll.
Och även om jag skulle äta extra K-vitamin vin då, alltså inte i föda och så, utan ännu lite högre utsträckning, det skulle inte tillföra någonting till barnet?
Nej, däremot har man sett att man kan höja nivån av K-vitamin i bröstmjölken. Så att barnet, det födda barnet, den som ammar, kan få lite mer. För det är väldigt lite K-vitamin i bröstmjölk. Så att det, därför fortsätter det sen vara ett problem också. Att de får inte i sig det i någon högre grad i bröstmjölk. Men där kan man öka bröstmjölksinnehållet lite grann. Men det är liksom inte en lösning på frågan.
Men då menar du att om jag äter grönsaker, gröna grönsaker vet jag framförallt och innehåller vitamin K. Och tar extra tabletter K-vitamin. Skulle det ge barnet, när barnet sen ammar då, via bröstmjölken, en ökad dos?
Mm. Ja, lite grann. Ja. Bröstmjölk innehåller ju väldigt mycket mindre K-vitamin än ersättning. Alltså ett barn som är fullt uppfött på ersättning får ju helt okej med K-vitamin. Men ett bröstmjölk, liksom, eller ett barn som är helammat, får inte tillräckligt med K-vitamin.
Men har man då ersättningsmjölken innehåller mer K-vitamin.
Ja, den är berikad med K-vitamin. Så att om man är helt och hållet får ersättning, då får de K-vitamin. Problemet är att de här blödningarna kan uppstå redan, liksom, redan första dagarna. Och då är ju inte barnet uppe i så stora matvolymer. Och sen så bildas egentligen det stora liksom tillförseln av K-vitamin, eller källan till K-vitamin man har, det är att det bildas i tarmfloran. Och den är inte riktigt etablerad när man föds. Det tar ett tag för den att etableras. Så att man inte skyddar den då, den första tiden. Så man måste liksom ha den där tillförseln av hur man snurrar runt det, så går det inte att komma undan att barnet behöver få K-vitamin för att inte riskera de här hjärnblödningarna.
Så när är det störst risk, sa du, att få hjärnblödning eller blödning?
Alltså man pratar om det man kan få väldigt tidigt, men det är främst om mamman själv har ätit läkemedel som har minskat hennes K-vitamin. Och då är det kvinnor som står på blodförtunnande, alltså varan, eller som får vissa krampmediciner eller medicin mot tuberkulos och även till viss del antibiotika. Och men framförallt de här första då. Då kan man se det hos barnet i den första dygnet. Annars brukar det vara under kanske andra halvan av första veckan. Och sen så finns också de sena blödningarna som är efter några veckor. 4-6 veckor kanske. Men det kan ske ändå upp till ett halvårs ålder.
Men framförallt första dygnen?
Nej. Det är liksom, det finns både liksom tidig, klassisk och sen. Jag skulle tro inte att det är vanligare första dygnen. Men problemet är ju hela tiden att vi vet ju inte vilka barn som är vilka. Vi vet kanske att mamman hade den där risken med läkemedlet. Och de mammorna tror jag till en stor del, hoppas jag verkligen, har blivit informerade liksom, av sin egen doktor, den som behandlar henne när hon blir gravid. Eller också under mödravården, så att hon liksom vet om att ditt barn behöver verkligen få den där injektionen. Men annars är ju hela tiden problemet att vi kan inte sålla ut. Vi vet ju några saker som ökar risken för blödningar, men i princip så kan vi inte sålla ut de här barnen.
Ja.
I förväg.
Men du, barnet i magen då? Kan det drabbas?
Man kan väl säga så här att hjärnblödningar är ju vanligast. Alltså både proppar i hjärnan och blödningar i hjärnan är vanligast runt förlossningen, alltså och i nyföddhetsperioden, och sen igen när man blir gammal. Men då, när det sker i magen, då är det inte på grund av K-vitaminbrist, utan då är det på grund av andra saker. Men det föds ju faktiskt lite nyfödda med stroke. Det gör det. Det är också en väldigt sak man kanske borde prata om som folk inte vet om, men så är det. Men just det här vi pratar om nu, det handlar om när man kommer ut och helt enkelt inte har något eget liksom K-vitamin till någon reda. Och ska bilda sina egna koagulationsfaktorer.
Men du, de här, alltså, du nämnde antibiotika hos mamman som kan sänka då K-vitaminet.
Mm.
Eller öka risken för blödning hos barnet. Mm. Sa du så? Ja. Det får vi ju nästan aldrig någon information om hos barnmorskemottagningen. Tycker du att man borde man ha informerat om det? Och hade man kunnat gjort någonting annorlunda?
Alltså jag vet att det gäller cefalosporiner. Jag vet faktiskt inte, de nämner inte andra antibiotika. Och cefalosporiner är ju inte extra vanliga runt i förlossningsvården. Men jag vet faktiskt att jag tror att det finns en kunskap om de här andra tre fallen som med blodförtunnande krampmediciner och tuberkulosmediciner. Men det är ju också så kanske att en absolut meddel tar ju trots att covid-19-sprutan, och då är det inga problem. Så att allt det här börjar väl bli mer än att fråga när fler ifrågasätter.
Mm. Och det är väl bra att vi ställer mer frågor och är mer skeptiska.
Alltså jag tänker så att...
eller skeptiska, bara, men att vi vill ha information.
Eller jag tänker väl så här att det är ju superviktigt att ha ett kritiskt sinne. Det måste man ju nästan ha idag, för att det gäller ju inte bara ens medicinska vård. Det gäller ju precis allt runt den, att man förväntas vara ganska delaktig och ansvarstagande liksom, i hela sitt sätt att liksom vara samhällsmedborgare och människa idag. Men det är ju inte lätt heller att sätta sig in i varenda. Det är ju många frågor bara runt här med graviditet och förlossning och sen... och hälsan är stort, och vid varje givet tid så är man ju både ofta någons barn och har egna barn och anhöriga som man också ska liksom vakta hälsofrågor för. Så att det är ju svårt att sätta sig in i det. Någonstans är det ju lite så att antingen får man försöka ha tillit till att vi baserar oss på vetenskap och att det finns skäl för vad vi gör. Eller också får man ju vara väldigt insatt om man ska börja vilja ta över det ansvaret själv. Sitt barn.
Ja, men precis. Ja, men då sa du någonting bra, att det är en typ av antibiotika och den är väldigt ovanlig till gravida. Så att då behöver vi inte i det stora hela oroa oss för att det är all antibiotikabehandling. Men du var inne... förlåt?
Nej, jag tror inte det. Nej. Det nämns att någon annan antibiotika, men jag kan säga att på djupet är jag inte helt säker på att det absolut bara gäller cefalosporin. Vi ger ju ofta annan antibiotika. Men det får vi kanske lura mer på.
Forska på det, Kajsa.
Ja.
Men du var inne på vetenskap och forskning. Och vad säger då vetenskapsstudier om K-vitaminet? Hur säkert är det? Och kan vi lita på att det gör nytta?
Det är ju svårt. Det här händer ju mig. Jag kan nog inte... Det händer mig inte alls varje vecka, men det har hänt mig många gånger att jag har fått i uppdrag av någon av er barnmorskor att kan du gå och prata med den här familjen, de vill inte ge K-vitamin. Och då har ju vi, så att vi har det som, jag har det som en arbetsuppgift att informera de här föräldrarna som inte vill. Men det är svårt. Alltså, det känns kluvet när man är... Liksom, jag har ju ändå ägnat mitt vuxna liv och tänker fortsätta göra det åt liksom medicinsk vetenskap. Och jag tror inte att vi vet allt. Men jag tror att det är det bästa vi vet. Eller liksom, jag har svårt att se att andra sätt att ta reda på svaren vetenskap är bättre. Så... Och detta är ju sånt där område där det är otroligt väl studerat. Det finns enorm mängd erfarenhet. Men det har ju getts liksom, det går inte att räkna de helt massivt många miljoner doser K-vitamin som ges hela tiden. Och vi har gjort det sedan i mitten på förra seklet. Så att vi är ju, det är ju en ovanligt välbeprövad metod. Det är liksom ett vitamin. Och det publicerades en studie som hade hittat en koppling mellan K-vitamin i födseln och leukemi. Och det är nog ett av skälen till att en del är oroliga. Sen försökte man göra om det där och man publicerar massvis med studier. Jag har aldrig kunnat visa det sambandet sen igen. Och så är det ju ibland i vetenskapen att man gör någonting och så kommer någon fram till en slutsats. Och då försöker alla andra se, gick det att upprepa? Var det så? Ser vi samma sak i våra siffror? Om vi ställer frågan större, eller kan vi ta fram den slutsatsen igen? Och det är så som vetenskapen ju kommer framåt. Och då kunde man inte det, utan det är liksom avpoliterat. Precis som det här med att vi inte har kunnat, de tog tillbaka den här misstanken med autism och mässlingvaccin. Så är det så med detta också, att det är liksom tillbakadraget som sanning. Och däremot såg vi då, för då under en period så gav man istället K-vitamin oralt, alltså i munnen. Och då fick vi tillbaka de här blödningarna. Så att det har effekt, att det skyddar, det vet vi. Liksom. Och samtidigt ger vi, då har vi gett det till miljoners barn och liksom får inga negativa effekter. Så att det, för mig är det ju svårt att, jag har svårt att förstå faktiskt skepsisen mot covid-19. Sen tycker jag att det är klokt att man, jag tycker att man ska vara proaktiv och med liksom, runt sitt barn. Jag tycker det är en sund inställning att man frågar varför gör du så där? Vad betyder det? Eller att man allmänt är ifrågasättande. För att det är ju också så vi väcker våra frågor och vår nästa forskningsfråga och driver vår vetenskap vidare. Men det är svårt ändå som läkare och liksom, forskare att förhålla sig till just en sån här sak som känns så, jämfört med massor som andra saker vi gör, så känns ju det här väldigt välbeprövat.
Så du ser mer positiva resultat än negativa?
Ja, verkligen. Jag. Ja. Ja, ja. Mm.
Men är det något annat negativt resultat som du tror kan göra skillnad? Ja, som kan göra skillnad då för det här valet som man gör när man inte vill ha K-vitamin till sitt barn?
Ja, men jag tror att det är olika saker för olika människor. Dels tror jag det som vi var inne på från början, att liksom naturen är smart och egentligen så tänker nog så många att, men det är liksom idealet att det ska vara så naturligt som möjligt att liksom få barn och föda barn. Att och liksom köra vaginalt och amma, att det finns liksom en grand plan, eller naturen har liksom hittat det, är redan väl designat, så att ju mindre man stör det desto bättre blir det. Och att det då känns liksom, varför ska man gå in och ge bebisen en spruta när den precis har börjat andas? Att det känns liksom fel och konstgjort och tillfört och onaturligt och kanske därför onödigt, och så tänker man det gör ont, vad finns i sprutan? Jag hör många funderingar runt så här, man sprutar det rakt in, att man tycker det är mer liksom invasivt, eller att man går liksom in i bebisen på ett sätt som är liksom, känns farligare än att ge någonting till exempel via munnen. Så dels är det sådana tankar, och sen tror jag det finns rädslor runt att det ska finnas tillsatser i, att den kanske inte är oro för själva K-vitaminet utan liksom att det som det är blandat med. Och sen tror jag att när man pratar vidare med de här föräldrarna så kommer man ju ofta till, så säger jag, jo men det här har vi forskat väl på. Och då säger hon, eller säger kanske mamman, ja det, jag vet att du tänker så, men med läkemedelsbranschen är mutad och det drivs av kommersiella krafter, och alltså att det finns liksom en skepsis runt hela sanningen, det som är min sanning runt det. Så att jag tror att det är många olika saker, men många som är emot covid-19 har ju kommunicerat med varandra har ju mer forum för det, eller har samma resonemang, så att jag tror att många har så här lite av alltihopa.
Men därför så är det ju extra viktigt med det här avsnittet och med förbättrad information. Mm. Och den informationen finns ju inte, vad jag vet, på barnmorskemottagningarna på mödravården under graviditet. Mm. Och där kanske du och dina kollegor också, Kajsa, har ett ansvar att se till att man börjar där, så att föräldrarna vet om vad är syftet med K-vitamin, varför ger vi det här, och vilka biverkningar finns, vad kan hända om jag inte ger det. Alltså det här är ju vettig information som jag förstår att många föräldrar blir besvikna att de inte har fått tidigare. Jag står där med en spruta i hand som barnmorska precis efter kanske en jobbig förlossning och frågar om föräldrarna väljer att ge den här till sitt barn. Mm. Och det blir ju väldigt svårt för dem att många gånger att kunna svara ja eller nej eller ta ställning överhuvudtaget. Mm. Så att den här informationen hade jag ju önskat hade kommit ut redan under graviditet.
Jag tror att vi liksom, dels tror jag att man vet ju att det är liksom, det finns ju dels en grupp liksom, föräldrar som är mot det här, som också är mot vaccinationer och som kanske liksom särskiljer sig för att de har ett annat synsätt på, liksom, på alla de här delarna. Men jag tror att skepsis också väcks allt mer liksom i bredare lag mot allt vi gör som man liksom inte är med på. Och att då handlar det liksom, vi befinner oss i ett skifte ändå, även om vi kanske det har pågått länge, men från en situation där läkaren är liksom auktoritär och liksom börjar berätta så här är det, eller kanske inte ens berätta vad vi gör, utan vi gjorde saker och man informerar inte om någonting. Idag informerar vi ju, just i barnsjukvården så informerar vi ju föräldrar i väldigt hög grad, tycker jag, om allt vi gör. Och egentligen så måste man måste egentligen fråga om alla undersökare och behandlingar. Får jag göra det här med ditt barn? Är ni med på det här?
Mm. Och jätteviktigt.
Ja, och där tror jag liksom att å ena sidan så är det ganska mycket arbete. Därför att vissa saker är lättare att förstå. Eller vissa saker har man en förförståelse för sen alltid på något sätt. Men vissa av de sakerna vi gör är ju ganska komplexa att snabbt förstå. Och samtidigt så lägger man ju i vården allt större ansvar på patienten och föräldrarna att ta aktiv ställning. Och kanske inte de små frågorna eller liksom mellanstora frågorna, men inte minst har vi börjat göra det i de riktigt stora tunga etiska frågorna, att vi tycker att alla ska liksom vara med och avgöra både runt fosterdiagnostik eller runt att avsluta vård eller liksom begränsa vård. Och jag tror att liksom, vi går ju mot en annan sorts läkar-patientrelation. Och i den så ligger ju detta att man kan inte längre göra saker utan att ha med föräldrarna. Men det är fel tillfälle att fråga liksom, 3 minuter efter att barnet är fött och säga oh, by the way, jag tänkte nu står jag med en spruta i högsta, hur vill ni det här? Alltså då är det lite så dags liksom.
Och det känns jättesvårt för mig att göra det när föräldrarna säger, vad är det? Yeah, yeah. Och då ska jag försöka förklara, eller jag förklarar ju vad det är såklart. Men där får man ju inte all information, för det tar ju vi in med en liten del i det här avsnittet som är ganska långt. Så att det är klart att all tillräcklig information får man inte. Och man ska också veta att det är väldigt många som ger den här sprutan att ens fråga föräldrarna.
Ja, det tror jag
också. Och det känns inte okej för mig.
Det är väl som allt annat att vi har gjort massor med saker, men det är ju ändå inte en evighet sen vi vårdade barnen på BB, liksom på barnsal, och sen föräldrar inte fick gå på sjukhuset med sina nyfödda prematurer eller sina sjuka barn. Det är även om länge och länge sen, men det är ju ändå trots allt bara en halv generation sen vi gjorde så. Hela sjukvården går ju mot någonting helt annat. Och i det så går det inte längre... Det går inte längre att göra saker, liksom, man får inte göra så att folk känner sig överkörda i att visst man fick fråga men inte på ett sätt så att det gick att svara. Men det betyder också att man som förälder har ett ansvar att informera sig i förväg. För att det är inte heller så att vi kan på själva, när väl liksom, förlossningen och den omedelbara omställningsbärmen pågår, då är det liksom, det är också inte alltid rimligt att bedriva undervisning i akutsituationen. Det går inte liksom.
Nej, det gör det inte.
Så till viss del måste man faktiskt ta de här, man måste nog, eller det tycker ju vi från barnläkarhåll att det är mycket man skulle kunna förbereda föräldrar på vad det gäller bebisen redan i mödravården.
Exakt.
När det sen väl händer så är man liksom nyförlöst, trött. Man försöker lära sig amma, man kanske har fått komplikationer. Ja. Eller bebisen har fått komplikationer. Då är det liksom, då är man inte alls lika bra informationsläge som man var när man var gravid.
Så är det. Men du, fördelarna har du pratat om. Vad ser vi för risker om vi avstår att ge den här? Och nu pratar jag både om injektion och det som vi kan ge i munnen. Och vi ska om en liten stund berätta skillnader.
Just det. Men det är ju så då att man har alltså för lite. Bebisen ska börja producera sitt eget K-vitamin via tarmfloran. Men den behöver, innan den har kommit igång med det riktigt, så behövs det här K-vitamin, för att annars kan man inte bygga blodets levringsfaktorer. Så barnet kommer liksom utan det här inte ha samma förmåga att stoppa en blödning. Och de flesta barn skulle ju reda ut det rätt okej ändå. Det är liksom bara ett litet antal som drabbas. Men vi vet inte vilka barn. Utan om vi skulle börja sluta ge K-vitamin till alla barn imorgon, då skulle vi få en handfull barn nu på ett år som skulle få allvarliga hjärnblödningar med handikapp, stora handikapp till livet eller dö. Det är det som skulle hända. Sen kan man få mindre farliga blödningar också. Blödningar från tarmen. Alltså kanske några barn skulle få blod i bajset. Och några barn skulle, som du pratade om innan, man kanske märker att det sivade lite från navelsträngen eller från munnen. Så alla blödningar behöver ju inte bli livshotande. Men de vi är rädda för, det är ju den här handfällen som skulle få hjärnan helt förstörd. Till den grad att man dör eller i alla fall blir väldigt handikappad.
Följer de med hela livet den här risken för blödningar?
Nej, det gör den ju inte. Utan när man väl har fått äppla sin tarmflora och börjar producera tillräckligt med K-vitamin själv, då försvinner liksom risken. Men sen finns det en grupp barn som kanske har oupptäckta leversjukdomar som kommer fortsätta ha det här problemet. Jag kommer fortsätta ha sin grundläggande sjukdom såklart, men som även de är hjälpta av den här sprutan.
Men
man kan väl helt enkelt säga så att för de allra flesta barn skulle det inte spela någon roll. De skulle liksom också ha lite för låga K-vitaminer redan ute och det skulle inte hända någonting. Men det handlar ju om att förr såg. Det är lite som ett plötsligt spädbarn. Det fanns liksom en skräck till. Nämligen det kunde komma in ett spädbarn som var så här dåligt. Nu är det ju inte jättemånga som har sett det. Men det händer ändå då och då med något barn där föräldrarna har valt att avstå. En kollega till mig såg ett sånt här barn för ett tag sedan. Där hela hjärnan är liksom bara genomsatt av blödningar.
Mm.
Barnet är jätte handikappat.
Ja, det är ju fruktansvärt.
Det är ju hela tiden så att när man jobbar med någonting så har man ju sett, även ovanliga saker ser man ju liksom till slut. Mm. Och man behöver liksom bara se ett sånt barn, för att det är ju det som påverkar mig när jag då träffar föräldrar som säger nej. Och det ska man veta att det är rätt så få faktiskt av de som säger nej som man liksom som ändrar sig eller informerar, utan de har ofta bestämt sig. Några av dem kommer ändra sig till att ge det i munnen, men jag tror inte, och något fåtal har vi lyckats liksom, om vi har fått veta det innan och vi har pratat om det, men generellt är det ju så att folk har bestämt sig. Men för oss är det ju annorlunda, för vi sitter ju och har det där samtalet med känslan av att jag förstår vad den faktiska risken är. Precis som att när föräldrar som inte vill vaccinera kanske aldrig själva har sett en bebis som blir blå för att den har kikhosta. Men jag har sett det. Så för mig blir liksom, för mig är det ju svårare. För mig är det ibland faktiskt svårt att härbärgera den frustrationen. Det gör jag ändå. Så är det inte verkligen samtalet. Men jag tror att många föräldrar i Sverige idag har ju inte varit med om sjuka barn eller liksom sett hur det var förut eller hela den här sortens argumentation som men det gick ju bra förr eller det går bra när det är naturligt. Och så som läkare och barnmorska står man ju och vet om att nej, men ibland gör det faktiskt inte det. Mm. Och då blir det ganska gräsligt, och det har ju tack och lov många inte upplevt, för upplevde man ju det kanske på ett annat sätt. Så man hade kanske en större rädsla eller medveten om att det här med födda barn och att vara nyfödd, det är liksom livsfarligt.
Mm.
Väldigt sällan, men ändå då och då. Liksom.
Och du och jag är ju inte bara vårdpersonal, utan vi är ju föräldrar också och måste också, eller har behövt tidigare i alla fall, tagit ställning till det här. Men ja. Om vi tittar till biverkningar då på själva det här K-vitaminet, den här injektionen. Vad finns för biverkningar? För det finns det väl nästan med allt. Till och med vatten man dricker kan ju ha biverkan för vissa.
Alltså väldigt, väldigt lite får man ju säga. Det man har kunnat se rodnad vid instickstället. Men så är det ju med allt man sprutar såklart. Och sen finns det extremt ovanligt. Alltså att man har fått farliga eller allergiska reaktioner. Det har nog främst varit när man har råkat. Man ska ju spruta det in i muskeln. Men det är klart att det är så när man sprutar ju in i muskeln så går det ju bra för det mesta. Men ibland kanske man ändå har träffat ett kärl. Så att man har fått in det i blodet istället. Men jag har ju stått och sett det här hända. Precis som du har vid helt otaliga förlossningar. Jag ser ju aldrig någonting. Det enda jag kan se, det är nog egentligen när vi står med bebisar som är lite vissna. Som inte riktigt har kommit igång vid födseln. Då känns det ju ibland som att den där sprutan, de gråter till faktiskt. Och de gråter, friska barn gråter redan när de får sprutan. För att de skriker ju när de föds av den enorma stress de har. Som de ska ha för att komma igång med sin omställning till livet. Men de där lite trötta barnen, då kan man ju ibland som barnläkare känna att det är lite skönt att de får den där sprutan. För de behövde liksom komma igång och skrika för att få upp lungorna ordentligt.
Men du sa att man kan spruta i ett blodkärl och det är ju inte farligt i sig. Så att det finns, det är en liten biverkan och det ska man undvika såklart. Men ibland så händer det och det är ofarligt i sig.
Ja, precis. Men då är det väl så att det är liksom en helt försumbar. Det här är ett väldigt, väldigt, väldigt snäll spruta. Men det finns ju enstaka som har reagerat på det. Och då är det klart så att om man reagerar på det och dessutom var en av dem som fick det i ett blodkärl, då kan reaktionen bli allvarligare. Men det är liksom helt jämfört med allt annat vi gör så är det här med enormt lite biverkningar. Och det innehåller inte några farliga ämnen heller. Det finns ju också oro runt att det som det liksom, ingenting är ju rent. Det går inte att spruta ett ämne liksom rent, utan det är ju uppblandat med vatten. Och det är uppblandat med något som vi kallar för en buffert. Man vill att det ska vara samma pH som där man sprutade. För då svider det liksom mindre. Så det är två ämnen som hjälper till att buffra det. Och sen är det två ämnen som är naturligt förekommande i kroppen. Som gör att det blir liksom rätt konsistens på det. Men det innehåller inga liksom. Det har varit diskussion om att det orätt att innehålla aluminium. Eller att det skulle innehålla liksom något annat, något giftigt ämne, men det gör det inte.
Bra svar, Kajsa.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag undrar om det är viktigare att ge, om man nu kan säga så. Om det är viktigare att ge till prematura, alltså för tidigt födda barn. Då borde jag än mindre av eget K-vitamin.
Ja, det är ju också så att prematura barn har ju, alla barn som redan har en större risk för blödning. Där är det ju ännu mer allvarligt om inte man ger det. Så man kan säga så att för dem, de har redan en ökad risk för blödning. De har alltså en ökad risk att behöva sina koagulationsfaktorer. Så om just de dessutom var det barnen som inte fick K-vitamin. Och om de dessutom skulle råka vara, till råka på allt, var ett av de barnen som av någon anledning hade en mamma som åt någon av de där medicinerna. Eller hade en medfödd ökad annan risk för blödning. Då är det ju liksom än värre. Men man kan inte vända på resonemanget och säga att barnet var inte prematurt eller var inte instrumentellt förlöst. Alltså är det okej att inte ge K-vitamin. Så resonemanget funkar på hållet. Barn med risk för blödning, det vill säga prematura barn, barn med surklocka, barn som är förlösta med tång eller med snitt och så vidare. För dem är det ännu viktigare att få det. Men det gör inte att det räcker att man inte har de riskfaktorerna för att säga barnet behövde inte K-vitamin.
Mm.
Det är två olika saker.
Ja, precis. Mm. Svaret är alltså, ja, det är viktigare. Till prematura nyfödda, till komplicerade förlossningar, och då räknar vi surklocka och alltså där barnet har haft det tuffare, kan man väl säga, där man har en lägre APGAR, alltså de här poängen som man får i början när man föds då.
Det ser vi ju på våra, man kan säga att alltså på grund av att det är så här som vi pratar om, att det är med K-vitamin, när man föds med låga nivåer, det passerar inte riktigt moderkakan, man kommer inte igång och producerar det själv förrän tarmfloran är etablerad och det finns väldigt lite i bröstmjölken, så är det så att liksom nyfödda är både friska och sjuka och prematura och fullgångna nyfödda har liksom en blodleveringsförmåga ur balans, och det är liksom tydligt. Vi ser liksom blödningsproblematiken hos nyfödda som man inte ser hos vuxna, och när det liksom, så fort det händer grejer, så istället är det liksom ett underliggande problem. Så att vi ser en spegel av att det här är en risk, även om vi så sällan ser de här typiska vitamin K-beroende blödningarna, så ser vi ju, har vi att hantera att nyfödda är lite instabila i sin blödnings, liksom i sin förmåga att balansera det här med att levra av blodet och att lösa upp blodproppar. Och man kan se, vi tar ju ofta sådana här prover på barnen liksom, när de är sjuka, och då ser man faktiskt det, att de här värdena är höga från början och sjunker sen, alltså den här förmågan eller tendensen att blöda. Men då ser vi också att de här prematuren, de har alla en ökad risk att blöda, de är liksom omogna på så många sätt. Men då kan man faktiskt just se det, att när det har varit svårt att få ut barnet, de barnen har ju liksom både blåa märken och sen har de ännu mer rubbade såna här koagulationsprover efteråt. Så att det är liksom ett skört system. Jag skulle aldrig våga inte ge K-vitamin till mitt friska, fullgångna, okomplicerat förlösta barn. Men jag tycker det är helt absurt att inte ge det till ett barn som dessutom har risk.
Mm. Du, vi var inne på prematura barn, nyfödda, och då vet jag att du ska få svara lite kort på den, att en prematura med en vikt under 1500 gram står i riktlinjerna, alltså över 1500 kan man ge, men det betyder då att vi inte är rekommenderade att ge om man har en vikt under 1500 gram.
Vi ger det inte i muskeln på förlossningen, utan vi ger det sen intravenöst istället.
Aha, okay.
Alla får.
Alla får, fast på olika sätt.
Annan adjektion och halvdos.
För en liten människa med liten vikt får en liten mindre mängd.
Precis, det blir en för stor volym för ett så litet, för en barn som kanske väger ett kilo eller ett halvt kilo, så blir det för stor volym.
För sen bryr vi oss inte om uppåt.
Det blir också lite
uppåt.
För stor dos faktiskt.
Nej, det gör vi inte.
Det är så att man skulle kanske kunna korrigera den där dosen, men för vikt, men dels så tror man det blir svårt, att det blir inte exakt när bebisarna blir för små, utan då har man fått liksom kompromissa med den dosen. Och sen är det ju så att vi vet liksom inte vad det nyfödda barnet väger, men vi vet att dosen är tillräcklig. Det kanske är så att man kunde ge lite mindre till ett lite mindre barn, men det spelar inte så stor roll. Så att det viktiga är att vi har liksom valt att ha en hel eller en halv dos.
Men du har en annan fråga, och det är att är det bättre om jag ger dig så snabbt som möjligt efter födseln?
Ja.
Spelar tiden där roll om det har gått en halvtimme, timma?
Mm.
Gentemot alltså, om jag ger det 3, 4, 5 timmar senare eller ett dygn senare.
Det är ju så att några av de här blödningarna kommer hända första dagen, och det tar ungefär 2 timmar att få effekt. innan liksom, kroppen har använt det där och rättat till sin blödningsförmåga. Så att det är klart att ju senare man ger det, då missar man ju en bit av skyddet såklart. Men sen är det också så att när det nyfödda barnet precis är fött, så vet vi ju att alla som har fött barn eller varit med på en förlossning är ju väldigt medveten om att det gör ont och är en stor stress. Men det är ju en mycket, mycket större stress för barnet. Det har man ju vi har visat att bebisarna har mycket högre nivåer av stresshormon. Och hur ont det gör, det vet vi nog inte riktigt. Men antagligen gör det ju också lite ont. Så de har fullt med stresspåslag och endorfiner också. Alltså mot stress, eller vad heter det, smärtstillande.
Smärtlängningshormon.
Ja. De naturliga lungorna i kroppen också. Så vi tror ju att när man ger det då alldeles direkt, så upplever de inte det obehaget lika starkt.
Det är viktigt att vi säger det, Kajsa, faktiskt.
Så det är inte bara för att, dels är det så att vi har ju hela förlossnings- och mödravården, förlossningsvården och nyföddhetsvården är ju strukturerad runt screening väldigt mycket. Att vi vet, liksom, för det föds ju så mycket barn, det föds ju ungefär 120 000 barn om året i Sverige, men det föds ju som, såklart miljoner, miljarders barn över världen. Och då är det så att om man gör, och vi vet, liksom, det är väldigt väl beprövat ofta de här sakerna vi gör. Om vi gör det här eller det här med så här många barn och plockar de som har, liksom, om man har den här risken så gör man på ett annat sätt, eller om man inte har den här risken, eller alla barn ska vi göra detta, detta, detta med, då vet vi liksom att vi kommer kunna sålla agnarna från vetet hyfsat och få en säkrare vård. Och det är ju genom att vi är bra på det här i Sverige. Vi är bra på att hitta riskgraviditeter, vi är bra på att hitta, att hantera riskförlossningar, vi är bra på att hitta barn på BB med risk och hantera dem annorlunda. Och det är med hela det här liksom sållandet som vi får en så bra vård. Och det gör att vi ligger i topp i världen på mödrahälso, liksom, på både att få mammorna och bebisen att både överleva och må bra.
Ja, och det säger vi jippi för. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
Och det är nog för att det får man ibland förklara också. Nu när föräldrar då rätteligen engagerar sig mer i vad vi gör, så måste man ju också förklara att när just ditt barn, det kanske är okej att ni går hem med den här risken att få gulsot eller inte. Men vi vet ju ändå liksom att av alla barn som är lite snabbandare kommer en viss andel ha en infektion. Av alla barn som har mammor som har en viss blodgrupp, så kommer en viss få lite värre gulsot. Vi vet ju liksom statistiskt att de finns, de här riskerna. Och om vi hanterar dem så kommer vi ju göra onödiga saker med jättemånga barn. Men då, oftast är det ju onödiga saker som inte är farliga för dem. Och då kommer vi rädda de som hade den här risken. Och det är ju så vi jobbar. För det är ju inte samma sak som sjukvård, där vi vet att alla patienter som kom till oss hade sjukdomen. Mm. Utan de flesta är ju såklart friska och det kommer gå bra även utan vår hjälp. Men det handlar om att sålla agnarna från vetet.
Mm.
Och därför så är det ju så att precis när barnet föds, så ska det ju göras en massa saker på förlossningen och sen på BB. Till exempel kontrollera att nu ser öppet, ge K-vitamin, vi ska när de är 2 dagar screena alla barn för medfödda metabola sjukdomar och så vidare. Det är en massa saker vi gör. Vi kollar syremättnaden i hand och fot för att leta efter hjärtfel. Vi gör ju en massa sådana saker, och som förälder kanske man inte alltid tänker på alla de här sakerna. I alla fall förr tänkte man inte på det, men det ökar säkerheten något enormt. Så att det är klart att det finns en poäng med att ge sprutan direkt för att det ska bockas i att det är gjort. Men just den här sprutan är det faktiskt inte bara barnmorskans supereffektivitet som gör att man ger den direkt. Utan det är för att barnet ska få den tidigt och för att barnet känner det mindre då.
Ja, det är så vi tror och uppfattar.
Mm.
Och det är väl bra att vi tar hänsyn till det. Men vi har också föräldrarnas medgivande att ta hänsyn till. Men du, om det nu är så, Kajsa, att man inte har tackat ja till K-vitaminsprutan, utan vill ha den, ångrar sig och vill ha den vid ett senare tillfälle. Mm. Hur länge kan man ta injektionen K-vitamin?
Det kan man ju egentligen göra även senare, såklart. Det brukar ju vara så att de som inte, de flesta som tackar nej vill hellre sen ge det i munnen. Men det är ju bättre att ge det som spruta även senare. Så det, bara, det kan vi göra då.
Så det kan man göra. Ja, okej. Men du, då är vi inne på det här med från injektion till peroralt. Alltså ge det via munnen. Ger det ett sämre skydd?
Ja.
Varför?
Ja, det är så att upptaget är inte lika bra. Om man får inte en lika bra sån här depå-effekt. När man sprutar i muskeln så ligger det liksom kvar där och delar ut sig. Vi vet ju att vi får sämre effekt bara. Men därför ger man ju också en högre dos. Men det är ju mycket bättre än inget. Men det var så att efter den där studien där som blev någon slags larm att kanske fanns en koppling mot leukemi, då började man på många ställen.
Och den är falsk. Den var falsk, den studien.
Ja, det kunde man inte upprepa sen. Utan det har gjorts massvis med studier som visar det motsatta.
Mm.
Eller som inte att det skulle skydda mot leukemi då, utan att det inte finns någon risk. Men då gick man över på många ställen till att ge det i munnen. Och då fick vi tillbaka blödningarna. Inte samma frekvens, men man får tillbaka dem.
Men kan det också ha med saken att göra att det vi ger via munnen, det ska då ges... Och nu får du rätta mig om jag har fel. Det ska ges vid 12 tillfällen. Alltså från dag 1 till dag 12 i barnets liv helst.
Nej, schemat är att man ger... Först ger man en dos i munnen. Och sen så ger man en kapsel en gång i veckan i 12 veckor.
En gång i veckan? Ja, okej. Okay. Och då kan det ju ha att göra med... Du sa att många... barn kan ju drabbas första dagarna, första veckan eller första månaden. Och då är det klart, då har man ju inte ett fullgott skydd av den här eftersom man har några kapslar kvar kanske att ta. Tills man är, vad många veckor tar det totalt?
Ja, det tar ju 3 månader ungefär.
Det tar ju 3 månader om man ska få i sig dem. Ja, precis. Men när man har kommit upp i 3 månader, då har man fått samma dos som den här injektionen vid ett tillfälle. Vid förlossningstillfället.
Alltså, jag tror inte man kan tänka så riktigt. Utan jag tror bara att upptaget i magen är liksom inte lika bra. Så att man får aldrig samma skydd. Men därför måste, kan man inte... Och man har inte heller någon depåeffekt. Så att injektionen gör liksom att man inte behöver upprepa det. För den ligger och släpper ut lite i taget sen. Den har på en sån här depåeffekt. Medan om man... och att man liksom bara fyller på sina lager helt enkelt. Och har stora lager av kortenen. Utan man måste bara hela tiden ge. Men det som händer sen, det är ju att man kommer igång med sin egen produktion via tarmfloren. Så att man tänker sig väl att vid 3 månader ska man vara i kapp. Eller då ska man naturligt inte behöva det längre.
Nej, precis. Men du, det finns inget...
Det är en stor hjälp. Men jag har sett olika studier där man liksom... försöker då få fram siffror på hur många fall fick man, alltså hur många fall får man när man inte ger alls, hur många fall får man när man ger spruta, hur många fall får man när man ger i munnen, och då är det väl ungefär en halvering om man ger i munnen av fall. Lite mindre, man fick lite, jag tror man, lite mindre än hälften så många brödningar fick man.
Men
man ska absolut ge det i munnen om man inte vill ge sprutan. Det är jättestor skillnad mot att inte ge det alls.
Men har vi varianter? Varianter på det här 12-dos-schemat?
Nej, alltså det är det schemat vi har som Svenska Barnläkarföreningen har kommit fram till. Och då är det så att den första dosen man får, det är faktiskt injektionsvätska fast i munnen. Och sen får man en kapsel som man liksom får med sig. Man får med sig alla kapslarna hem och sen så klipper man av toppen och så ger man liksom det här flytande innehållet som låg i kapseln till bebisen. Nu är de på väg med ett nytt preparat som ska vara gjort för att ge i munnen istället för den här första dosen. Men det tror jag inte har kommit än faktiskt.
Och tar det samma långa tid innan man uppnår
effekt? Ja, man kommer liksom i samma problematik hela tiden. Att man får inte samma effekt och inte samma långvarig effekt. Så det är viktigt, och det blir ju väldigt, väldigt viktigt med compliance. Alltså det vet vi ju ändå att det är svårt att göra... alla har liksom lite svårt, eller inte alla, men många har ju lite svårt att faktiskt göra det man skulle göra med mediciner. Det är ju liksom ett Det är lite pilligt att komma ihåg det där en gång i veckan i 12 veckor. Det låter kanske så farligt, men lite jobbigt är det såklart. Och då blir det ju också beroende. Det är ju det som också är med spruta, att man ger det en gång. Någon annan har ansvar för att se till att det är gjort. Och sen är det liksom klart. Mm. Medan om man ska ta på sig själv att det ska vi komma ihåg det här 12 gånger. Det är klart att det inte alltid blir 12 gånger. Och då får man också en sämre effekt.
Mm. Men där har man ju alltid ett ansvar också som förälder,
men
såklart.
Men du, får där är man... inte problemet för, med barn blir ju att man som vuxenläkare kan man ju tänka lite så här, att ja, men folk får skylla sig själva. Liksom. Vi har informerat, vi har undervisat, vi har förklarat och motiverat. Och tackar man sig ändå hjälp så har man ju på något sätt, då säger man ju lite mer till en vuxen patient att jo, men då får du väl gå som du gör. Liksom.
Mm.
Men med som barnläkare har man ju en annan situation. För att jag är ju helt övertygad. För mig är det här ju vetenskap, liksom vetenskapligt väl bevisat. Så att, för mig blir det, jag tycker ju att det är svårt när föräldrar inte vill göra det som jag enligt mig är bäst för barnet. Och, men det hjälper ju inte att säga ja, jag vill inte du det, så får du väl ha det så. Utan jag känner ett ansvar mot barnet att liksom övertala föräldrarna då, helt enkelt, till det som vi med vetenskapen i ryggen tror det är bäst. Men det är ju svårt. Det blir ju en annan, det är ju en annan liksom situation.
Mm. Får man bekosta det själv?
Man får med sig det hem bara från BB, helt enkelt.
Det är
många föräldrar som är tveksamma. De har ju med sig ett eget preparat. De är skeptiska även mot det här som vi ger. Mm. Att många har med sig någonting de har köpt. Som jag tror de har köpt från hälsokost. Kanske inte i Sverige. Som de tror är ännu liksom mindre ämnen i då än. Jag vill igen säga att det är inga konstigheter i det här. Men så är det ju med allt. Det är aldrig rent K-vitamin, är det inte.
Nej.
Men det är farligt i det. Men då upplever det så att då har de med sin egen flaska. Eller.
Men du har inte känsla för om det preparatet då. För det kanske är ett och samma som många har då via hälsokost. Mm. Kan du rekommendera det mer än det här som vi ger då, eller skriver ut på recept som ska ges via munnen?
Om jag tycker man kan rekommendera det vi ger eller det andra?
Ja.
Jag tycker man ska göra som vi säger.
Ja.
för att det är alltid så att det här blir ju också en svårighet, men det är ju en svårighet vi har gentemot hälsokost i allmänhet faktiskt, därför att läkemedlen är ju så väl kontrollerade, så att jag vet ju ändå att jag vet vad de här kapslarna innehåller, och jag vet att jag kan lita på att det innehåller det står i innehållsförteckningen, och att det är testat och att det är testat enligt kostens alla regler. Så reglerna för hälsokost är ju inte alls lika stringenta, så att snarare är det ju så att man mindre vet vad som är i det, och det är här jag tycker man möter på någonting som där det inte längre handlar egentligen om liksom vetenskap och kunskap, utan det börjar handla nästan om vad man tror och vad man känner och så, för att det kan kännas liksom bra med hälsokost och man kan formulera sådana saker i rena eller pura eller naturliga, men saken är ju ändå att som kemi är ändå kemi liksom, så att man kan inte, vi vet vad som finns i de här kapslarna, men Det spelar liksom ingen roll riktigt var. Det spelar roll vad som exakt är i det. Inte exakt liksom hur man kallar det eller var det kommer ifrån. Och det vet vi bättre om när det är läkemedel. Vi vet inte riktigt det när det kommer från hälsokost. De har inte alls samma kontroll på sig. Att det faktiskt är som det står. Och det finns ju många fall när det inte alls har stämt.
Mm. Så du rekommenderar...
Jag tycker att man ger dem kapsen när man får av oss. Ja, det tycker jag.
Ja, ja. Kajsa, vi har egentligen ganska många funderingar, frågor kvar, och jag tänker att vi har gjort ett långt avsnitt. Kan vi återkomma?
Absolut.
Och fortsätta och få in lite fler frågor,
ja,
från våra lyssnare. Det är väl också jätteintressant, för det är ju de vi lyssnar på, och det är ju de vi vill informera, såklart.
Mm. Jag, nu kanske jag lät liksom så kritisk till den här skepsisen, men jag tror att det är det här som är framtiden. Det är faktiskt att man som patient måste vara, hålla sig informerad, man måste ifrågasätta och man ska faktiskt vara delaktig aktivt i beslut som tas runt en. Och det kommer inte finnas något annat sätt att verkligen ge eller få vård på i framtiden, tror jag, än den öppna och aktiva dialogen. Mm. Och vi måste bli bättre på att informera och hitta rätt ställe och rätt plats och rätt tid att informera på. Men också vara ödmjuka för att liksom, det är väldigt lätt för oss om folk bara accepterar och vi inte behöver förklara oss. Men det är inte det som är framtiden.
Nej, men det handlar ju också om den här kärleken till att man vill sitt barn det bästa. Det är väldigt fint.
Ja, det är jättefint. Och det är ju naturligtvis så att alla har ju sin bild av vad är vägen till det bästa. Och har man, man känner den här oron, så känns det såklart jätteobehagligt att någon... det kan säkert kännas som ett övergrepp att någon bara tar en bebis lår och bara, nu ska jag spruta in någonting här.
Ja. Ja, men det är
nu liksom.
Ja, nej, det är inte okej.
Och det är inte så tydligt. Vi måste också, tror jag, jobba med kommunicera mellan oss som mödrar och vården om liksom, när ska man prata om de här sakerna? För det är inte rätt tillfälle när bebisen precis har landat hos oss i världen.
Men det var en fin avslutning. Att vi bör ge mer information. Och det gäller dig som barnläkare, Kajsa, det gäller mig som barnmorska, och försöka få alla de som nu ger den här sprutan att fråga föräldrarna först, få ett samtycke. Men Kajsa, vi fortsätter snart igen, för att vi har lite mer om ämnet profylaktiskt K-vitamin. Nyfödda framförallt.
Det visar sig vara ett jättestort ämne. Ja.
Ja, men det är det. Och det är jätteintressant.
Ja. Nej, men det sätter saken på sin spets lite grann. Det finns många frågor inbakat i detta.
Ja, men det gör det. Men du, tack för att du gästade oss. Och välkommen tillbaks till del 2.
Tack för att du fick komma.
Vi hörs snart igen, Kajsa. Ta hand om de små. Och så hörs vi snart igen. Och tack till er där ute som lyssnar. Vi är tacksamma för att ni lyssnar, för att vi kan få delge den här informationen och annan information. Det finns många avsnitt som ni vet som ni kan följa. Både för er som vill bli gravida, för er som är gravida, innan förlossning, nyblivna föräldrar med mera med mera. Så lyssna på Babys podcast, The One and Only, och såklart lyssna eller häng med oss, ska jag säga, på Instagram, på Babys podcast, @babyspodcast. Ha det gott, ta väl hand om er, hör snart igen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.